Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet.
Jag pratade med en släkting under pandemin och det tog ganska lång tid innan de fick vaccin i Iran. Så frågade jag, men hur är det att vara så isolerad? Och då sa hon, men jag har ju levt isolerad i 4 decennier. För att så fort man liksom som kvinna går ut i samhället så är man utsatt. Man har inte samma juridiska rättigheter som en man. Man har inte samma arvsrätt. Man har inte samma rätt att skilja sig. Man har inte samma rätt att få vårdnaden om sina barn. Man måste täcka håret, man måste täcka kroppen. Nu är det ju många kvinnor som trotsar det. Men när de gör det så utsätter de ju sig själva för en stor risk.
Du lyssnar på Bildningskomplexet med mig, Benjamin Elfors. Idag, den 11 februari, är det på dagen 45 år sedan den iranska revolutionen och Ayatollah Khomeinis grundande av en islamisk stat. I 2 fristående avsnitt belyser vi därför revolutionen. Föregående del tog upp den historiska bakgrunden. Dagens avsnitt handlar om den grupp som blev revolutionens stora förlorare, Irans kvinnor. Gäst är Sara Rekabarren, journalist och tidigare mångårig medarbetare på TV4 och nu aktuell med den mycket intressanta boken Irans döttrar. Sara är född i Iran och som 8-åring flydde hon tillsammans med sin familj till Sverige. Vi samtalar om hur revolutionen förändrade levnadsförhållandena för Irans kvinnor, om slöjtvång, ständiga trakasserier och förlorade mänskliga rättigheter. Vi samtalar också om det som hände i september 2022 när en ung kvinna misshandlades till döds av regimen på grund av sin klädsel och om den sociala revolution som följde. Sara är född 1977, 2 år innan revolutionen. Jag vill därför börja med att höra hur hennes familjs liv såg ut innan revolutionen när Mohammad Reza Pahlavi, den sista shahen av Iran, satt vid makten.
Ja, min mamma, hon jobbade på Irans kvinnoorganisation med jämställdhetsfrågor. Och hennes chef var Irans första och enda jämställdhetsminister. De jobbade med att få fler kvinnor att bli självförsörjande. De jobbade med lagstiftning och min mamma trivdes med sitt jobb och liksom var hoppfull för att Iran skulle bli ett mer jämställt land. Och,
vad var det hon gjorde där, din mamma?
Hon jobbade med kommunikation. Och hon är utbildad psykolog men då jobbade hon med kommunikationsfrågor på den här organisationen. Och ja, vårt liv, det var bra. Mina föräldrar hade både bott utomlands men nu hade de flyttat tillbaka, fått mig och ja, de var hoppfulla inför framtiden och Irans framtid och ökad jämställdhet som min mamma jobbade med.
Du nämner också att den här kvinnoorganisationen hade en speciell hedersordförande och det var shahens tvillingssyster Ashraf Pahlavi.
Pahlavi.
Mm. Så att det här var också en organisation som verkligen var då på något sätt sanktionerad av staten.
Ja, men precis. Den hade både en ganska bred gräsrotsbas för att den hade så många medlemsorganisationer ute i landet. Och samtidigt så hade den starkt stöd av kungafamiljen. Både kungens tvillingssyster. Men även stöd av shahen själv i och med att ministern som var generaldirektör för den här organisationen var ju också alltså hon var ju jämställdhetsminister under shahens tid. Så att absolut, det var liksom både och. Starkt stöd statligt stöd men också bred gräsrotsbas.
Mm. Det här med jämställdhetsminister kan man ju kanske haja till på lite grann. Jag har ju träffat en Uppsala professor som heter Mohammed Fazal Hashemi. För de som vill lyssna på det avsnittet så är det avsnittet innan det här som du och jag gör. Där han pratar om att de här liksom jämställdhetssträvandena som Shahen sysslade med var på något sätt lite grann ett spel för galleriet. Det var påtryckningar från amerikanerna. Han liksom, å ena sidan så öppnade han upp för den här typen av arbete, men å andra sidan så var han väldigt förtryckande. Vad vill du säga om det?
Under 60- och 70-talet så hände det ju rätt mycket för Irans kvinnor i lagstiftningen, men det var samtidigt långt kvar till jämställdhet, så det var ju verkligen inte så att Iran var ett jämställt land, men på den tiden så var det ändå så att kvinnor hade mycket större juridiska rättigheter än de har idag.
Mm. Och 1963 så får de rösträtt i Iran. Och som jag förstår på dig så var din mamma väldigt positiv till shahens styre. Är det riktigt?
Alltså hon var ju... Hon levde ganska långt ifrån de politiska grälen. Men insåg ju vart eftersom åren gick när det närmade sig revolutionen också... Hans brutalitet, det var ju någonting som kanske inte var jätteuppenbart för henne från början, men det blev mer och mer uppenbart. Det var ju många iranier som var liksom aktivt emot, sa han, var ute och demonstrerade. Så var inte mina föräldrar. De var ganska nöjda med sin egen tillvaro och situation.
Ja, för du beskriver, som jag tolkar det, så beskriver du dem som ändå att de var, alltså, eller din mamma i alla fall var positivt inställd. Och jag ställer inte den frågan med någon lurendrejerifråga, utan mer så att det låter på din mamma som att det kom mycket gott ur shahens styre. Och det var där jag undrar, vad var det?
Ja, min mamma såg många positiva saker med den vita revolutionen, som det kallades, som skedde under 60-talet. Det var många reformer som ägde rum då, och flera av dem var till fördel för landets kvinnor. Bland annat så fick kvinnorna rösträtt 1963, som du nämnde, men så var det också ett tillägg i lagen, skydd för familjen, familjeskyddslagstiftning som kom till, som förbättrade kvinnors möjligheter till skilsmässa och andra saker i familjelivet som förbättrade kvinnors ställning. Och den här lagen reviderades dessutom på 70-talet, och då höjde man bland annat gränsen för äktenskap så att kvinnor skulle vara över 18 år för att gifta sig, och män skulle till och med vara 20 år. Så att det var en del saker som förbättrades i och med den vita revolutionen och sen också feministernas arbete på 70-talet. Och det här skedde ju under shahens tid, och min mamma var väldigt nöjd med det, de ändringarna.
Mm. Och när han dör 1980 så förstår jag också att då känner din mamma sorg, helt enkelt.
Mm. Hon känner en sorg över, liksom, över hur allting förändrades för honom. För att han var populär, och sen så förändrades det väldigt snabbt i hennes ögon. Och han blev mer auktoritär och gick från att vara älskad, som hon såg det, till att verkligen vara hatad och få lämna sitt land och sen inte vara välkommen någonstans heller och dö i exil.
Mm, just det. Det är ju ändå, det är väldigt spännande när man läser om shahen, för att jag kommer ihåg min allra första bild av den tidens Iran var att det var något väldigt bra. Man fick se bilder på kvinnor utan slöja, man såg kvinnor på stranden. Det var en bild av att det var något väldigt positivt. Men sen när man ändå börjar nysta i det där, för du har ju, precis som du säger, alltså, det kom ju positiva saker ur det där. Det kom jämlikhetssträvanden ändå, även om de inte kanske såg ut som i Europa, men de var på väg. Men sen så, när man börjar nysta i det där, så ser man ju ändå att det fanns också en oerhörd brutalitet, och den här hemliga polisen Savak som verkligen, ja, men både mördade och terroriserade och torterade människor, och det var, och att det fanns, att det var väldigt utbrett, och att det var ett sånt klimat som också tog fram extrema motståndsrörelser, om man säger så. Vad tänker du om det?
Nej, men jag håller med dig, och det här har ju, just det som du pratar om, har ju följt iranierna i 45 års tid. Många iranier, även här i Sverige, det finns olika grupperingar, de som hoppas på att shahens son, kronprinsen, ska komma tillbaka till Iran och ta över makten, och de som verkligen är emot det och liksom, hatar allt som har med royalism att göra, och det finns så många olika grupperingar, och det har att göra med det som hände då i samband med revolutionen, men också efter, när Khomeini, den religiösa ledaren som tog efter, började jaga och mörda grupper som faktiskt hade hjälpt och sett till att det blev en revolution i strävan om att det skulle bli mer demokratiskt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Då pratar vi om Alatoya Khomeini, som 1979, den 1 februari, så återvänder han från sin exil till Iran. Och det är ju hundratusentals människor som tar emot honom och jublar.
Mm.
Men din mamma gör det inte, och din familj gör det inte. Du skriver ju att väldigt tidigt så uttalar han sig väldigt hatiskt, får man ändå säga, om kvinnor. Och antifeministiskt, helt enkelt.
Mm.
Hur reagerar din familj på Khomeinis återkomst?
De var inte för liksom, att han kom till makten, men de var också nyfikna på vad som skulle hända. De visste ju inte, det var ingen som visste hur villkoren för kvinnor skulle ändras i och med hans maktövertagande. Men som du säger så kom det ju ganska tidigt. Det var dagen före internationella kvinnodagen, så gjorde han ju ett uttalande om att kvinnor ska klä sig enligt muslimsk sed och inte västerländskt. Och då blev det ju stora protester. Det var inte bara min mamma som reagerade. Det var många kvinnor som reagerade. Och på internationella kvinnodagen 1979 så var det ju tusentals som var ute och demonstrerade på gatorna mot det uttalandet.
Det har gått 2 månader egentligen. Ja, eller 1 månad har det gått. Och redan då så började han säga att kvinnor ska klä sig på ett annorlunda sätt.
Ja. Och för många var ju den här revolutionen en revolution som skulle leda till demokrati och frihet och inte inskränkning. Men sen efter det så var det ju inte så att det direkt blev så att kvinnor behövde täcka håret, för att det blev ju ett starkt motstånd. Det var flera demonstrationer som hölls under flera dagar. Även om det var motsättningar, kvinnorna blev attackerade med både fula ord och också med våld, så fick de ju också stöd. Man utlyste straff för kvinnor, för personer som liksom utsatte kvinnor för våld, de som var ute och demonstrerade. Och så sa man också då att nu finns det viktigare saker vi måste prata om. Inte det här med hur kvinnor ska klä sig, inte den viktigaste frågan. Och sen så dog frågan ut ett tag om kvinnors klädsel. Och det var ju faktiskt inte förrän ett helt år efter som ämnet aktualiserades igen, när Ayatollah Khomeini tog upp det och krävde då att statliga institutioner skulle se till att alla kvinnor klädde sig muslimskt och täckte året.
Just det, du skriver det. 1980 så är det tvång på att bära slöja i offentliga byggnader. Och 1981, bara året efter, så är det tvång att bära slöja i alla offentliga miljöer. Och 4 år efter den islamiska revolutionen, då är det förenat med piskrapp, 74 piskrapp, att inte bära slöja. Kan du beskriva vad den här slöjutvecklingen innebar för kvinnorna i din familj och släkt?
Min mamma har ju berättat att i början så hände det att hon glömde bort slöjan när hon gick ut. Och det var ju förbjudet då liksom att gå till jobbet utan att täcka håret och senare också vara ute på gatan. Men det hände att det skedde liksom. Men sen så när det blev instiftat i lagen, då började man ju också kontrollera. Det var ju då de här, det var inte moralpolisen, för det var inte under polisen, men det var en annan en kommittégrupp som skulle ta hand om det här och se till att lagen efterföljdes. Och då minns jag, för jag var ju också med när vi blev stoppade och kontrollerade ute på gatan. Före det var det kanske liksom trogna medborgare, religiösa figurer som kunde ha åsikter ifall det var en kvinna som visade håret eller ifall slöjan dock ner lite grann och sådär. Men i och med att det blev lagstiftning, då kontrollerades det.
Och vilka var det som kontrollerade det?
Moralväktarna kan man kalla dem för. Det var liksom inte under polisen då. Men...
Så att vad som hände då, att när din mamma glömde då, eftersom hon inte var van med det, hon gick ut, och kunde det hända då att moralväktarna kom fram och sa...
Ja, men precis. Men när det blev lagstiftning, det var ju flera år senare, så då hände det ju inte att hon glömde. Men däremot så kunde det ju hända att slöjan gled ner lite, eller att den här obligatoriska rocken som man också skulle ha på sig, manto heter den på persiska, det kunde ju hända att det var en knapp som råkade vara öppen, det var inte meningen liksom, så kunde de ha åsikter om det. Men under min uppväxt så var det ju också så att det pågick ett krig mellan Iran och Irak, och då var också budskapet att man inte skulle ha färgglada kläder, man skulle inte visa glädje på något sätt, så att de här rockarna och de här huvuddukarna fick gärna vara i mörka, dystra, neutrala färger.
Så man kunde de påtala det också, om det, ja, var för, om det var för glatt?
Ja, man kunde inte gå omkring med en rosa huvudduk till exempel på den tiden.
Mm. Och hur tog din släkt det här? För att du beskriver ändå att din mamma har ju jobbat på en en kvinnoorganisation som jobbar för jämställdhetsfrågor. Det här måste ju varit ett enormt bakslag. Hur reagerade hon mot det här slöjtvånget?
Mamma har ju berättat att hon verkligen hade ångest över att hon hade flyttat tillbaka till Iran till en början. Liksom att hon ångrade sig och tänkte liksom att tänk om jag hade kunnat förutspå det här. Och då hade det varit så mycket bättre ifall vi hade stannat kvar i USA.
Ja, ni bodde där först?
Jag bodde inte där. Nej. Utan mina föräldrar bodde där innan de fick barn. Och det var något som hon tänkte mycket på, och hon har också berättat att hon väldigt tidigt började tänka i barnarna att lämna landet, särskilt när de fick barn, att hon kände att hon inte ville uppfostra en dotter under de förutsättningarna. Men samtidigt så liksom pågick ju livet som vanligt, och man fick anpassa sig. Vi levde ett helt annat liv hemma. Vi levde utanför. Och det här fick jag ju lära mig ganska tidigt, att hemma kunde vi lyssna på musik, och vi lyssnade ofta på västerländsk musik, popmusik, och det var ju totalt förbjudet att lyssna på i landet. Men min mamma hade ändå kvar sina kassettband.
Det var helt enkelt, om de kom på er med att göra det var olagligt att lyssna på västerländsk musik även i hemmet.
Ja. Och ofta när vi träffades med släktingarna och sådär, det var inte ovanligt att alkohol serverades till de vuxna, och det var också någonting som var totalt förbjudet. Men också så här små saker som att min kusin, hon målade mina naglar med nagellack, det var ju också förbjudet. Män skulle inte längre gå med slips, man skulle inte, kvinnor och män skulle inte längre ta varandra i hand. Och så att när vi träffades på sociala tillställningar, på fester med släkt, vänner och sådär, så levde vi ett helt annat liv än det liv som man skulle leva enligt islamiska regimens tolkning av islam.
Vad väckte det för känslor bara? Har hon beskrivit liksom familjens tankar och känslor att plötsligt tvingas till de här sakerna?
För henne var det ju väldigt smärtsamt när jag började skolan och till exempel och började täcka håret. Flickor ska ju täcka håret från 9 års ålder enligt lag då i Iran, men redan från skolålder så måste man täcka håret i skolan, och jag kommer ihåg det så väl, första skoldagen när jag var tvungen att sätta på mig den här obligatoriska rocken som inte ska visa kroppens konturer, som heter manto, och nej, det är en lite mer traditionell huvudbonad som man har i skolan, som är täcker lite mer än en rosari, som också är en annan sorts huvudduk. När jag var tvungen att sätta på mig det så grät min mamma. Hon var väldigt ledsen. För det drabbade inte bara henne själv, utan det drabbade hennes dotter.
Du är då som sagt född 1977. Du är 2 år när Khomeini tar makten. Vilka är dina första minnen från revolutionen?
När jag växte upp och när jag fick mina första minnen, riktiga minnen, så var det liksom, då hade ju den här förändringen redan skett. För mig var det vardag och självklart att vi levde ett annat liv hemma och än vi levde utanför. Att kvinnor täckte håret, att jag inte fick berätta om saker vi gjorde hemma utanför. Och lika mycket som det var självklart att Irak bombade stan Teheran på nätterna. Liksom. Så allt det där var, som barn så tar man ju allt för givet. Liksom. Och det är bara så det är, man bara infinner sig. Mm. Men det som också var väldigt, som jag minns från väldigt tidig ålder, det var att jag hela tiden fick höra från de vuxna om hur det hade varit innan. De hade så många historier om lyckliga tider före revolutionen, om hur alla fester, hur kvinnor var klädda och hur öppet samhället var och så vidare. Så att,
vad tänkte du då när du hörde de historierna?
Nej, men jag var ju ledsen såklart att jag inte hade fått uppleva det själv, alla de här glada stunderna, och när jag kollade på bilder på min mamma ute på gatan liksom, utan huvudduk och fina håruppsättningar, fina klänningar och så vidare, så var jag ju såklart ledsen över att det inte var så längre.
Mm. Det finns en scen i din bok som jag tycker är väldigt smärtsam. Det är, du beskriver en dag i skolan, eller när ni gick i skolan, där din lärare säger att era liv är mindre värda än ett ruttet hårstrå på Ayatollah Khomeini. Mm. Hur var den skolmiljön?
Den skolmiljön var väldigt skrämmande. Varje morgon så samlades vi på skolgården, och rektorn, det var ju väldigt tydligt för mig att hon var regimanhängare och väldigt religiös. Och vissa av lärarna var det och vissa var det inte. Liksom man fick Man kunde ju bara gissa, det var inget man pratade öppet om liksom, med dem. Men det var väldigt tydligt vad vår rektor stod i den här frågan. När vi stod där då på led på skolgården varje morgon innan vi fick gå in i skolbyggnaden, så fick vi upprepa slagord efter henne. Och det var till exempel död åt USA var ju väldigt vanligt att vi fick upprepa. Jag kommer ihåg att jag inte tyckte om att säga ordet död. Det var läskigt, men jag var ändå tvungen att låtsas att jag sa det och lyfta händerna för att det inte skulle märkas. Men det allra läskigaste var ju det här att säga att ett ruttet hårstrå för Khomeini är mer värt än mitt liv. För jag funderade mycket på det. Kommer det, alltså, det stämmer ju inte, och jag vill inte säga det. Och tänk om det blir det. Liksom. Det var väldigt obehagligt att behöva upprepa de här slagorden. Men en annan sak som också var väldigt obehagligt, det var ju det här angivarsamhället. Rektorn sa ju att ni måste ju tänka på er själva. Ni vill ju, för det var ju hela tiden det här att komma till paradiset eller komma till helvetet. Och det västerländska och särskilt USA stod ju för, det var ju stora satan och helvetet. Och regimens tolkning av islam, det var vägen för att komma till paradiset. Och ni måste tänka på er själva, om era föräldrar, om de säger så här att men du behöver inte täcka håret, då ska du säga emot. Då ska du säga att ja, men jag vill komma till paradiset, och det borde du också vilja. Om era föräldrar lever på ett sätt som inte är enligt regimens tolkning av islam, så kan ni komma och prata med mig, sa hon. Och det här skulle ju såklart vara väldigt farligt att göra. Det insåg ju jag.
Det var helt enkelt meningen att man skulle skvallra om sina föräldrar. Det där har vi ju sett i väldigt många totalitära samhällen. Mm. Kommunistiska samhällen som har använt just barnen som rapportörer från den egna familjen. Var det någon som...
Gjorde det?
Ja.
Det vet jag inte, det var det säkert. Ja, men för mig och även för min kompis som jag umgicks med i skolan, så var det ju väldigt tydligt att vi inte skulle göra det. Vi var ju livrädda för att det skulle komma fram att vi levde ett annat liv. Men sen så var det ju också så att jag, i och med att det var ett sånt starkt angiverisamhälle, så kände inte jag att jag heller 100% kunde lita på ens min bästa kompis i skolan. Jag var försiktig även med att berätta saker om hur vi levde hemma för henne. Det är klart att vi pratade om västerländska artister som vi både tyckte om då. Madonna och Michael Jackson och sådär. Men jag tror att jag berättade någonting om hur vi levde hemma, för jag ville inte liksom, jag ville lämna så lite information som möjligt, för att man visste inte vem man kunde lita på och vem man inte kunde lita på.
Skrämmande. Mm. Vad var dina tankar om islam då? Dina lärare sa varje dag att det var den rätta vägen. Du fick höra att ditt liv var inte ens värt ett hårstrå jämfört med Ayatollah Khomeini. Vad tänkte du om islam?
Ingen av mina föräldrar var troende. Samtidigt så, de är ju också födda i ett muslimskt land, och det var ju inte så att jag var emot islam liksom som religion, men däremot så var jag emot väldigt tidigt regimens tolkning av islam. För man ska ju komma ihåg liksom också att inte alla muslimer i Iran, troende muslimer i Iran, tycker om regimens tolkning av islam, som är väldigt extrem. Men jag fascinerades av vissa saker. Jag tyckte att det var spännande, till exempel det här med hur när människor bad och hur de böjde sig ner och rabblade ramsor. I skolan fick vi upprepa Koranens surer utan till, och de är ju skrivna på arabiska och vi fattar ju ingenting. Vi skulle bara rabbla dem, och det var som en lek att man skulle liksom bara lära sig att harma och sådär.
Blev du påverkad? Jag tänker, du är ett barn vid den här tidpunkten. Mm. Lyckades så att säga skolan och regimen tränga in med sitt budskap?
Nej, det gjorde de inte. Det skulle jag inte säga. Sen vet inte jag hur det skulle vara ifall jag skulle växt upp i landet. För vi flyttade ju när jag var 8 år. Kanske att man skulle få lite mer konservativa liksom värderingar än jag fick. Men Nej, det skulle jag inte säga. Jag var så tydligt emot regimens tolkning av islam och det som vi matades med i skolan. Det kändes extremt.
Mm. Om vi ska gå till den tidpunkten när det, som jag tolkar i alla fall, börjar kanske sås ett frö till att flytta. Det här är min tolkning. Jag vet inte om jag gör det senare, men 1981 så sker det en sak på en marknad. Det är en central scen i din bok där ni blir tillsagda. Din mamma blir tillsagd. Kan du ta oss tillbaks till det här, till den här marknaden 1981?
Ja, vi är på en marknad för att köpa örtmedicin till min morfar. Han är sjuk, sängliggande, och vi ska dit och köpa den här örtmedicinen som ska vara bra för honom. Och när vi är på väg ut ifrån marknaden så är det en man som hoppar fram och stoppar oss. Han ställer sig i vägen för oss och skriker åt min mamma att täck din dotter.
Du är 4 år då?
Ja. Mm. Så det är ingen... Jag behöver inte täcka håret enligt lagstiftningen, men jag var ganska lång så att jag kanske såg äldre ut än vad jag var. Och det här var såklart otäckt, att bli stoppad sådär på marknaden. Och min mamma tog väldigt illa vid sig, särskilt eftersom att alltså, kvinnor ska ju täcka håret för att inte väcka, och täcka kroppen för att inte väcka lust hos en man. Och att en man då påtalar då att en 4-åring ska täcka sig, det tyckte hon var så otroligt äckligt och upprörande, samtidigt som hon inte kunde visa några känslor, för det kunde ju också vara farligt. Hon fick bara bita ihop och leda oss ut ifrån marknaden och fort som bara den därifrån.
Mm. Det är oerhört förnedrande. Mm. Det här ögonblicket eller den här scenen, eftersom jag ser den som central i din bok, vad betydde ett sånt här möte för din familj?
Det var ju inskränkning på vår frihet. Och i det här fallet så hade vi ju inte ens brutit mot någon lag, utan det var ju att man blev påmind hela tiden om det otäcka i samhället utanför, hur utsatt man var. Det tror jag framförallt påverkade min mamma, liksom, just det här, liksom, hur utsatt hon var när hon promenerade där på marknaden tillsammans med mig.
Mm. Och 1985 så bestämmer sig dina föräldrar för att lämna Iran. Mm. Helt enkelt, alltså fly, för att tala klarspråk. Vad är det som plötsligt får bägaren att rinna över?
Jag tror att det var flera faktorer som fick bägaren att rinna över. Dels så var det, ju äldre jag blev, ju strängare blev det också för mig. Till exempel från 9 års ålder så måste man ju täcka håret överallt, inte bara i skolan. Så det skulle jag få börja göra snart, täcka håret hela tiden. En annan faktor var ju att Iran-Irak-kriget pågick under den här tiden. Och i och med att Iran började få brist på soldater så skickade man allt yngre unga killar till fronten. Min lillebror var ju liten, men det var ju inte så många år kvar tills han var i tonåren. Man visste inte hur, det var också läskigt, inte bara att ha en dotter som växte upp i det här samhället, utan den här maktlösheten kände de även för min lillebror. Sen så var det ju också så att det var under det här kriget så fick vi ju det var en bomb som landade i en grannbyggnad, en grannfastighet där vi bodde. Och det påverkade också, tror jag, det här beslutet, för det blev så nära.
Där människor dog. Mm. Mm. Man kan göra ett eget poddavsnitt om Iran-Irak-kriget 1980 och 8 år framåt, för det är ju ett av de blodigaste krigen som har utkämpats i modern tid. Det är ett fruktansvärt krig. Så jag kan verkligen förstå att din familj och din mamma kände stark oro där. Så det var de sakerna bland annat då som fick dem att ändå ta det här beslutet. Det är så otroligt svårt för någon som aldrig har lämnat ett land att... Vad är det man behöver gå igenom för att faktiskt lämna släkt och vänner? Och det är det ni gör, för alla andra stannar kvar.
Ja, precis. Men runt omkring oss var det, våra släktingar stannade kvar då, absolut. Men runt omkring oss så var det under den här tiden många som lämnade. Helt plötsligt så vi hade en granne som hade en frisörsalong. Och han slog igen salongen och flyttade till Los Angeles. Mamma hade en arbetskamrat som flyttade till Sverige. Hon hade en gammal studentkompis som flyttade till Frankrike. Och så här var det för alla. Att de kände folk som bara flydde, bara försvann under den här perioden. För man insåg också att Iran-Irak-kriget skulle fortgå. Att det skulle bli värre och att det inte heller skulle bli några lättnader när det gällde regimens tolkning av islam.
Mm. Och då kommer ni till Sverige. Vad är det som får er att hamna här?
Egentligen bara slump. Det var väl också liksom värderingar här i Sverige som tilltalade dem. Men vi kunde lika gärna ha hamnat någon annanstans.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Okej, då har vi så här långt pratat om din familjs liv i Iran. Nu skulle jag vilja att vi faktiskt flytta framåt i tiden till idag, till Iran idag. Du har ju skrivit i din bok att med den islamiska revolutionen så har vi sett 4 decennier av ett massivt kvinnoförtryck. Kan du beskriva hur en kvinnas vardag ser ut i Iran idag, så här 45 år efter revolutionen?
Mm. Jag pratade med en släkting under pandemin och under den, det tog ganska lång tid innan de fick vaccin i Iran. Och så frågade jag, men hur är det att vara så isolerad? Och då sa hon, men jag har ju levt isolerad i 4 decennier. För att så fort man liksom, som kvinna går ut i samhället så är man utsatt. Man har inte samma juridiska rättigheter som en man. Man har inte samma arvsrätt. Man har inte samma rätt att skilja sig. Man har inte samma rätt att få vårdnaden om sina barn. Man måste täcka håret. Man måste täcka kroppen. Nu är det ju många kvinnor som trotsar det. Men när de gör det så utsätter de ju sig själva för en stor risk. Men samtidigt så har iranska kvinnor under alla år studerat och jobbat. Jag menar, det är fler kvinnor som studerar på universitet i Iran än män, som är andelen kvinnliga studenter. Så det är inte så att kvinnorna inte går ut i samhället, för det gör de. Men de är ständigt utsatta.
Så hon beskrev ändå sin situation som någon slags karantän.
Ja.
Så som många av oss levde under pandemin.
Ja.
Mm. Och en väldigt viktig händelse då, den sker i september 2022. Då kommer en 22-årig kvinna som heter Mahsa Jina Amini kommer att dö för att hon är klädd på ett visst sätt. Kan du ta oss tillbaks till den här dagen?
Mm. Ja, det som händer då den här dagen, det är ju att Mahsa Jina Amini, hon är på besök i Teheran tillsammans med sin familj. Hon är ute med sin bror och flera kvinnliga släktingar. Hon ska snart börja studera, men nu är de i storstan och njuter av några dagars semester. Och de är ute den här kvällen och de blir stoppade av moralpolisen. Det är inte något ovanligt. Det händer hela tiden. Och så har det ju varit under alla år i Iran. Att människor är ständigt kontrollerade av moralpolisen eller moralväktare som det var tidigare. Men det som händer här, det är ju att de är väldigt brutala när de griper Gina. Och här finns det olika vittnesmål. Det är svårt att veta exakt, verifiera sanningshalten på alla de här vittnesmålen, för att folk vågar inte heller berätta öppet. Men det är en sak som är väldigt tydligt i alla fall, det är att Masa blir utsatt för brutalt våld. Från att hon grips till att hon faller ihop i häktet en timme senare.
Och man tror helt enkelt att hon dör en timme senare efter gripandet.
Ja, precis. Att hon är hjärndöd ganska, konstaterar man på sjukhuset när hon kommer dit.
Mm. Och även om vi inte kommer veta vad som hände, så är det, som jag förstår, väldigt troligt helt enkelt att hon blev misshandlad till döds.
Mm.
Och vad var anledningen till att man grep henne?
Hennes klädsel, säger de då. Mm. Att hon inte följde regimens tolkning av hijab, alltså hur en kvinna ska täcka håret och kroppen.
Så det räcker inte med att säga till på gatan och korrigera sin klädsel, utan hon blir gripen där?
Mm. Precis. Det är så godtyckligt också. Ibland så räcker det ju med att kvinnor justerar sin klädsel och så får de gå vidare. Ibland får de bara en utskällning. Ibland får de följa med till häktet och så blir släppta samma dag. Ibland så blir de fängslade. Ibland blir de utsatta för övergrepp. Allt det här måste ju hon ha vetat om, att det finns stora risker. Och hon måste ha varit livrädd.
Hennes död då väcker ju enorma reaktioner.
Mm.
Vad är det som händer då? Kan du ta oss igenom de här första dagarna efter hennes död?
Det som händer, det är ju att information börjar sprida sig om att en ung kvinna har blivit misshandlad till döds av moralpolisen. Det är en journalist som lyckas ta sig in på det här sjukhuset där Gina befinner sig och ta ett kort på hennes föräldrar när de omfamnar varandra. Tidigare så har det spridits också en bild på Gina när hon ligger medvetslös i sjukhussängen. Så att de här två bilderna börjar sprida sig och information sprider sig om att hon har blivit misshandlad till döds och att hennes föräldrar sörjer henne, samtidigt som regimen går ut med information om att hon hade ett hjärtfel, att hon inte alls, alltså det här inte beror på någon misshandel. Och sen när hon begravs några dagar senare, då är det ytterligare en journalist som rapporterar om hur sörjande på begravningen blir utsatta för våld.
Varför blir de det?
Ja, det kan man verkligen undra varför de blir det. Men för att enligt släktingar och de anhöriga så har det begåtts ett brott här. Medan regimen säger att Gina, 22 år, som aldrig led av någon sjukdom eller så, skulle ha dött en naturlig död. Så att deras bild av händelsen skiljer sig så starkt ifrån regimens. Och de här två journalisterna som dels hon som rapporterar från sjukhuset och hon som då är på begravningsplatsen, de grips och fängslas. Samtidigt som det här sker så fortsätter ju bara missnöjet att växa. Demonstrationerna blir större och större. Kvinnor och även män i alla åldrar börjar bege sig ut på gatorna. Det sprids massa klipp på unga flickor i skolor som tar av sig slöjan. Och det är en väldigt brutal period. De klipp som sprids under den här tiden, de första veckorna efter Gina Masa Aminis död är fruktansvärda. Man ser verkligen hur väldigt unga barn blir utsatta för brutalt våld.
För att de
protesterar.
De protesterar.
Precis. Till exempel så är det en ung flicka som är ute på de här demonstrationerna. 16-årig flicka som tar av sig slöjan och aktivt visar att hon är emot regimens tolkning av islam, att hon måste täcka håret, och hon försvinner spårlöst den natten, och familjen letar efter henne i över en vecka och får ingen besked om var hon har tagit vägen. De besöker polisstationen flera gånger. Vid något tillfälle så säger de att hon lever, hon är bara gripen. Men sen så till slut så får de beskedet att hon har dött, men inte att hon har blivit dödad, och inte att det har någon koppling till att hon deltog i demonstrationerna, utan de säger att hon har tagit sitt liv, att hon har hoppat från en byggnad. Och hennes släktingar, hennes moster och morbror grips och häktas, och de tvingas upprepa regimens berättelse av vad som har hänt. Men hennes mamma vägrar göra det. Hon spelar in ett klipp där hon berättar, redogör för de skador som hennes dotter Nika hade, och att det inte finns någonting som tyder på att hon skulle ha tagit sitt liv och hoppat från en byggnad mitt i natten, utan att hon har blivit brutalt misshandlad till döds.
Hon har skallskador, ja, som inte alls har med ett hopp att göra.
Och utländska nyhetsmedier, bland annat CNN lyckas, och BBC, de lyckas ju också samla in bilder och lokalisera var Nika befann sig under den här natten. Och allt det här styrker ju då liksom att hon blev ju misshandlad till döds. Och sen så går det ganska kort tid och så upprepar sig den här historien. En till ung flicka blir mördad. Och återigen så säger man då att hon har begått självmord. Och i det fallet så handlar det om en flicka som vägrar sjunga en propagandasång.
Hej befälhavare heter den.
Ja, precis. Ja.
Berätta.
Ja, under våren 2022 så släpper regimen en propagandalåt som alla skolelever ska sjunga. Precis som när jag var ung och skolbarn behövde stå på skolgården och ropa ut slagord, så behöver unga idag också stå på skolgårdar och ropa ut slagord och sjunga propagandasånger. Och den här propagandasången går ut på att jag är beredd att offra mitt liv för den islamiska republiken och skydda vår religiösa ledare och landet. Jag är bara ett barn, men kalla på mig och se vad jag kan göra, ska man sjunga. Men det här vägrade då Asra och hennes klasskamrater och flera av dem att göra, utan de började istället ropa kvinna, liv, frihet på skolgården när de skulle sjunga, när de blev uppmanade att sjunga den här propagandasången. Och det händer inget just då, men senare när de går tillbaks till sjukhuset så stormar skolan och flera av studenterna grips och några av dem misshandlas, och en av dem som misshandlas då är ju den här unga flickan som senare dör, och där man då sedan påstår att hon har tagit sitt liv.
Jag minns ju själv det här så väl. Alltså vi fick ju se varje dag i medierna hur kvinnor gick på stan och satt på bilar och viftade med sina slöjor så här, som flaggor för att protestera. Det såg ut som att någonting stort var på gång och att det skulle gå och vända det här. Varför blev det inte så?
Demonstranterna möttes ju av brutalt våld, och sen så vart eftersom månaderna gick så började ju regimen också att avrätta demonstranter. Det skedde ju, den första avrättningen skedde i december. Och då var det flera unga män som hade deltagit i demonstrationerna som avrättades. Och det hade bara gått några veckor ifrån att de hade varit med i en demonstration till att de blev avrättade. Rättegången skedde bakom stängda dörrar och man hade väldigt kort tid att försvara sig och ingen vet egentligen vad som hade hänt. Och sen så i ett fall så fick ju också familjen veta det först efter att det hade skett. Och i samband med det så hände det någonting. Demonstrationerna hade ju pågått väldigt länge. Det har ju varit folkliga protester i Iran tidigare. Det här är inte första gången. Men det som var ovanligt var att det pågick som under så lång period ändå. Och öppet, stora demonstrationer, även dagtid. Och att det skedde, liksom, det var alla möjliga samhällsklasser och grupper och åldrar och så vidare. Men när avrättningarna började, det satt ju också skräck i folk.
Såklart. Sen när vi då vrider fram klockan ytterligare till 2023 och vi börjar titta på efterdyningarna av det här. Alltså regimen slog tillbaks väldigt hårt och en sak som de gjorde som du skriver om, det är att de nu har stiftat en lag som innebär att man kan få upp till 10 års fängelse som kvinna om man inte bär slöja. Så det har liksom stramats åt ännu mer. Kan du säga någonting om detta bakslag?
Ja, det man kan se i Iran, och det kunde man se redan under min uppväxt, att saker och ting ändras hela tiden. En dag när jag var ung, när vi bodde i Iran, så skulle man ha kappor, alltså de här manto som täcker kroppen och inte visar kroppens linjer. Då skulle man ha ända ner till vaderna. Och sen så helt plötsligt så var det okej att ha liksom mantos som var liksom inte lika täckande. Och så det har gått liksom fram och tillbaks. Och det har man ju också sett det här senaste året. Att regimen svarade med enorm brutalitet mot demonstranterna. Och började avrätta folk i december, demonstranter. Och sen så var det en period där man tog ett steg tillbaks och insåg att men det här kanske inte gynnar oss så mycket. Så att då backade de lite och det var inte lika mycket kontroll av kvinnors klädsel ute på gatorna. Sen på sommaren 2023 så började man skruva åt allt igen. Dels genom den här lagstiftningen som du tog upp då, att man liksom gör det ännu, alltså att straffet skärps för de kvinnor som går ut utan slöja. Men också att man gör det möjligt att straffa restauranger och företag som låter kvinnor utan slöja komma in. Långa fängelsestraff. En annan sak som man gör är att man sätter upp så kallade smarta kameror som med ansiktsigenkänning som ska känna igen kvinnor ute på stan som går utan att täcka håret.
Det var intressant att det som var protesternas ursprung, alltså blev jag bara föreställer mig att den här frågan som du var inne på från allra första början, att när regimen kom 1979 så var inte slöjfrågan, den nämndes, den var viktig för Khomeini, men det var inte den viktigaste frågan. Nu är det som att de här demonstrationerna har gjort att det har blivit för regimen då en supercentral fråga. Så central att restaurangägare kan straffas om de släpper in någon. Varför har det blivit så?
Jag tror att det som kommunicerades då var, alltså 1979, att det inte var en central fråga var ju för att lugna situationen, för att kvinnor protesterade mot det och man förstod att man inte kunde ändra kvinnors rätt att klä sig som de ville på en gång. Men kvinnors, att styra kvinnor och kvinnokroppen och det har varit centralt för regimen ända sedan revolutionen 1979. Det är en otroligt viktig maktfråga.
Och den är fortsatt väldigt, väldigt viktig med tanke på att det har... Man skulle ju kunna tänka sig att det blev lättnader. Alltså det är ju ett annat sätt att reagera mot protester. Men uppenbarligen inte. Här gör man det ännu tuffare.
Ja, precis. För att det är ju så att ibland så kan det vara så att ja, men nu är det inte lika många moralpoliser ute på gatorna som tidigare. Och så då tror man att det är en lättnad. Nu är det ju så att man inte behöver liksom täcka, ha lika lång kappa som tidigare, och så kan det ändras igen. Sådana skillnader har förändringar, små förändringar, eller att män och kvinnor får prata med varandra på universiteten till exempel. Eller att de inte får det. Sådana skillnader, förändringar har skett under alla år i Iran. Men egentligen så har ju ingenting ändrats. Den här regimen är ju inte intresserad av några reformer. De är ju inte intresserade av att kvinnor helt plötsligt skulle få leva jämställda med män. Eller att man skulle få gå utan att täcka håret och kroppen. Utan det handlar bara om tillfälliga anpassningar och att liksom tolkningen av islam kan skilja sig åt.
Du hänvisar ju till en undersökning som säger att 81% av personer över 19 år i Iran är emot den islamiska republiken eller står inte bakom den.
Mm.
Hur kommer det sig att den här regimen kan sitta kvar?
Regimen är kvar på grund av att man håller sig kvar med våld. Under alla år, så fort det har varit folkliga protester, så har de stoppats eller tystats ner med brutalt våld av regimen. Men också för att det finns det här islamiska revolutionsgardet som ska skydda regimen, har ju också, de som ingår i det har ju också ekonomiska vinningar. Så att det är med våld, men också med att vissa grupper gynnas av att regimen är kvar.
Men om vi jämför det då med Shahens fall, även Shahens regim slog ju hårt tillbaka mot de protester som skedde under 77-78, har man ju läst, då var det ju dagliga protester som slogs ner.
Det var väldigt brutalt då.
Väldigt brutalt. Vad är skillnaden, skulle du säga?
Den stora skillnaden är väl att Shahen ändå insåg att han behövde lämna. Att han inte hade stöd. Och han gjorde det. Och även om han gjorde det, man sa att han skulle åka, att familjen skulle åka på semester, så var det ju ändå tydligt att han inte skulle komma tillbaka. Medan den här regimen håller sig kvar. Det finns ingenting som säger att man är för några förändringar, några reformer, eller att man liksom tänker att man inte har folkligt stöd och att man ska lämna.
En skillnad var också att även militärer i Shahens styr, alltså även de högt uppsatta omkring honom, började till slut protestera. Och det har man kanske inte gjort i det här fallet då, i den islamiska republiken.
Nej, precis. Och den organisationen, jag vet inte om det har skrivits någon bok om det, men det skulle vara väldigt intressant om man kunde läsa en sån bok, för att den har ju beskrivits som en sekt där de får avancera och få viktigare poster och bättre ekonomi och så vidare. Så att ja, den är där för att skydda regimen och har lyckats med det under alla år, trots att missnöjet är väldigt stort i Iran och att de allra flesta faktiskt är emot regimen.
Sista frågan då, Sara. Vad skulle du säga, vad är det som krävs då för att vi ska få se ett slut på det här?
Jag tror att vi kommer ju se ett slut på det här, men att det är liksom, man ser ju fortfarande idag unga tjejer, äldre kvinnor som går ut utan slöja och trotsar. Det finns en tid före och en tid efter Mahsa Jina Aminis död och de protester som drog igång 2022. Det är en förändring i Iran. Nu ser vi ju inte de här stora demonstrationerna och det är inte folk protesterar genom civil olydnad. Det är inte det här längre någonting som man tänker ska ske på några veckor eller några månader. Men jag tror att många har bestämt sig att de vill se en förändring, och det kommer komma en förändring så småningom. Kanske när den högsta andliga ledaren, Ayatollah Khamenei, när han dör. Vad vet jag? Men jag tror att den förändring som vi har sett efter protesterna 2022, att den så småningom kommer faktiskt att leda till att det blir ett regimskifte i Iran.
Det var de perfekta slutorden. Ett jättestort tack, Sara, att du kom till min podd.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på Sara Räckabarren i avsnitt 108 av Bildningskomplexet. Vill du stötta mitt arbete ska du bli månadsgivare på Patreon. För 30 kronor i månaden blir du prenumerant och får reklamfria avsnitt före alla andra. Gå till patreon.com och sök på poddens namn eller klicka på länken i avsnittsbeskrivningen. Det går också bra att stötta podden på Swish på nummer 0709 262541. Har du tips på kommande ämnen och gäster får du gärna mejla mig på benjaminelfors@gmail.com. Följ också Bildningskomplexet i sociala medier. På Facebook och Instagram är det bara att söka på poddens namn. Tack för att du lyssnar.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem, skriv akademikernasakassa.se/bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.